chaos in Brazil.
Missnöjet hade kokat i månader när tusentals arga Bolsonaro-anhängare stormade Brasiliens demokratiska hjärta.
Rioters stormed Brazil's Congress, presidential palace and Supreme Court.
Attacken beskrivs som det värsta angreppet sedan militärkuppen 1964 och lämnar landet i chock.
An act that can only be described as an attack on Brazilian democracy.
Hur kunde det gå så här långt? På en kvart får du veta vad det är egentligen som pågår i Brasilien just nu.
Brazil is a divided country.
Det är fredag den 13 januari. Det här är dagens story för Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Tigran Feiler, SVTs korrespondent i Latinamerika. Kul att du är med i dagens story.
Tack så mycket, kul att vara här.
Mm. Du, jag tänkte, i söndags kväll när det började komma bilder, rapporter från stormningen i Brasilia, vad tänkte du då?
Nej, det var ju en chock först. För det, en dubbel känsla kan man säga. Å ena sidan så var det ju på något sätt väntat, för det här har man pratat om i över ett år i Brasilien, om riskerna för att det skulle bli ett sånt här scenario som påminner då om stormningen i Kapitolium i USA för två år sedan. Och det har att göra med att den avgående presidenten, han som förlorade valet i höstas, Jair Bolsonaro, han har ju hela tiden inspirerats väldigt mycket av Trump och Trumps politiska rörelse. Men samtidigt så var känslan nu att den risken lite var över på något sätt, därför att maktöverlämningen till Lula 1 januari gick ju väldigt lugnt till och Brasilien hade ju då redan fått sin nya president.
Och jag tänker så här, för att förstå vad som låg bakom det här och liksom förstå hur det är i Brasilien, du har ju varit där mycket. Mm. Alltså vad är det för stämning i landet?
Det har ju varit så extremt turbulenta år i Brasilien, där Brasilien har befunnit sig i nyhetsfokus nästan hela tiden på ett sätt som ju landet inte har varit tidigare, i alla fall inte här i Europa till exempel. Och det har ju såklart väldigt mycket att göra med Bolsonaro och hans person, och sen så har det liksom fortsatt bränder i Amazonas, en extremt kaotisk och ifrågasatt pandemihantering, och sen det här valåret då 2022 som var extremt polariserat, infekterat, där två de mest tongivande politikerna de senaste 20-30 åren i Brasilien möttes i någon sorts extrem tungviktsmatch liksom, mellan då historiska vänsterledaren Lula och högernationalisten Jair Bolsonaro. Det var liksom så mycket symbolik i det här, och någonting som var extremt tydligt för mig när jag var i Brasilien inför valet och pratade med människor, oavsett vem du pratade med och vilken sida de stod på, så beskrevs det här valet som helt existentiellt för Brasiliens framtid. Där då Bolsonaros anhängare menar att om Lula skulle vinna och vänstern skulle få makten igen, då skulle kärnfamiljen hotas och de kristna värderingarna skulle slå sönder. Och om man pratade med då anhängare till Lula, så beskrev man då istället att om Bolsonaro skulle bli omvald så skulle det liksom permanenta någon sorts auktoritär högernationalistiskt styre, och demokratin och utrymmet för oliktänkande skulle försvinna.
Som du beskriver här så är det en otrolig polarisering. Har det alltid varit det?
Nej, det skulle jag väl inte säga, utan Brasilien hade ju en lång period av militärdiktatur då från 1964 fram till mitten av 80-talet. Och sen efter att demokratin kom tillbaka, så i början så var det ju inte riktigt på det sättet, utan det är väl de senaste kanske 6, 7, 8 åren som den här polariseringen har tilltagit mer och mer.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Det är i början av 1960-talet och Brasilien är hårt drabbat av en ekonomisk kris. För att vända på skutan föreslår den nytillsatte presidenten Jean Goulart stora förändringar. Han tillhör Arbetarpartiet och ser bland annat utbildningsreformer, utökad rösträtt till analfabeter och en begränsning av utländskt inflytande som en lösning. Men landets konservativa krafter ser rött. Och även den amerikanska ledningen oroas av hotet från kommunismen. When the end of his regime came, it was through a brief and bloodless military coup. 1964 avsätts den brasilianska presidenten i en statskupp som i hemlighet understöds av Vita huset. Militärdiktaturen behåller sedan sitt grepp om landet i hela två decennier.
I Brasilien har president Jair Bolsonaro utnämnt ytterligare två militärer till höga befattningar.
Ett halvsekel senare lovordar Bolsonaro militärregimen och sa under sin tid vid makten att det kan bli nödvändigt att återinföra lagar som antogs under diktaturen, som att förbjuda politiska partier och begränsa yttrandefriheten. Men efter valet då, när Lula vann, alltså hur blev stämningen efter det?
Jag kommer ju aldrig glömma då på valnatten så var jag i Brasiliens största stad, São Paulo. Högt uppe i en fullt med höghus där i de centrala delarna. Och så hade jag en balkong då som vi kunde sända live på därifrån för SVT. Och Bolsonaro hade ledningen till en början därför att man räknar först mycket i södra Brasilien där han är stark. Sen kommer rösterna från norr in mycket och där är Lula starkare, så att Lula knappade in. Och sen så när Lula då gick om så var det liksom, det började mullra, gick ut på balkongen och det var som en, jag vet inte vad, som en filmscen liksom. Det var skrik och det var jubel och fyrverkerier. Och då ska man säga att det här är liksom en del av centrala São Paulo där stödet för Lula är mycket starkare än för Bolsonaro. Men det var ändå en sån stark reaktion på ett valresultat som jag aldrig har sett. Sen på kvällen så Lulas anhängare då, de vällde ju ut på gatorna liksom och firade det här. Samtidigt så Bolsonaro-anhängare började blockera vägar och kort därefter också att upprätta protestläger utanför många militärbaser runt om i Brasilien och vädjade om att militären skulle ingripa liksom och stoppa Lula från att bli president.
Och jag tänker då, som du säger, efter valet så har det ju varit protester från Bolsonaro-lägret sedan dess. Mm. Det är ju flera månader som de har pågått. Alltså, hur har Bolsonaro spelat in i det?
Bolsonaro är ju en politiker som under hela sin karriär har liksom radat upp spektakulära uttalanden och utfall och ofta en väldigt hatisk retorik mot minoriteter, mot kvinnor, mot homosexuella och så vidare. Och han har också varit väldigt aktiv på sociala medier och har ju styrt mycket genom sina livesändningar på Twitter och sitt Instagramkonto och sådär. Men efter valet så blev det liksom helt tyst och han mer eller mindre gick under jorden och har bara gjort ett fåtal utspel. Han har ju inte formellt ens erkänt sig besegrad egentligen. Och kort inför maktöverlämnandet 1 januari, då lämnade han ju också Brasilien och flög till USA och har ju suttit i Florida nu när de här händelserna har ägt rum. Och det spekuleras ju mycket i Brasilien vad det här beror på. Och många tror att det har att göra med också att han har valt en låg profil för att inte kunna liksom bindas direkt med de här händelserna. För det finns också juridiska konsekvenser kring det här. I Brasilien så är det ett brott att uppvigla mot de demokratiska institutionerna. Och det är möjligt att om Bolsonaro hade liksom eldat på det här mer aktivt så hade det kunnat användas sen mot honom rättsligt.
Du var ju lite inne på det i början och det är ju väldigt lätt att dra paralleller till stormningen av Kapitolium. Mm. Men är det en bra jämförelse tycker du?
Både ja och nej. Alltså det är klart det är en bra jämförelse därför att det finns ju så många paralleller och nästan datumen sammanfaller ju nästan också. 6 januari i USA, 8 januari i Brasilien. Bolsonaro, han har ju kallats liksom för tropikernas Trump och han har ju inspirerats mycket och hans söner som också är aktiva i politiken har haft mycket kontakter med Steve Bannon och med liksom gruppen runt Trump och sådär, så att det finns ju absolut de tydliga banden. Sen så finns det också egna liksom brasilianska rötter i det här och det finns ju en historia då med den här militärkuppen 64, så det finns ju det skapar ju också en kanske en extra laddning i det här i Brasilien på ett annat sätt än vad som fanns i USA, därför att det finns ändå i liksom närminnet erfarenheter av att liksom demokratin sätts ur spel.
Mm. Och vad gör den historien då i Brasilien med känslorna i landet nu, tänker jag?
Nej, men det gör ju att det är stort fokus på militären och på säkerhetsstyrkorna, och det var ju också väldigt symboliskt att de här Bolsonaro-anhängarna då, som vägrade att acceptera valresultatet, att de valde att upprätta sina protestläger utanför militärbaserna, och vi var ju där då för SVT och intervjuade dem, och då var ju deras viktigaste krav var ju, de vädjade ju liksom till militären, snälla ingrip, rädda oss, och de hade ju skyltar, det stod SOS, väpnade styrkorna, SOS-armén, och det, förklaringen till det är ju att det finns ju en del av det brasilianska samhället, det är ju en minoritet, men det är ändå inte en marginell grupp som har en nostalgisk syn på militärdiktaturen, och där man tycker att det landet funkade bättre, det var mer ordning och reda, och det gör ju att det blir extra känsligt nu hur det här ska hanteras, och det finns ju också mycket frågetecken kring hur den här stormningen gick till. Det man vet är att det har kommit folk från hela Brasilien, och det tyder ju på att det här är välorganiserat, och nu fokuserar ju myndigheterna på det. Man har ju arresterat, jag tror att det är 1500 personer, den senaste siffran. Men man tittar ju också mycket på vem har finansierat det här, vem har planerat det. Och där finns det ju grupper av företagare, förmögna personer som står Bolsonaro nära och som har finansierat hans rörelse tidigare, och ja, där det finns misstankar mot att man också då har finansierat i det här fallet bussar. Att ta tusentals människor till huvudstaden är ju ett jätteprojekt. Den brasilianska huvudstaden Brasilia är ju en väldigt speciell stad också. Den är ju helt planerad. Den byggdes ju på 60-talet, och den är ju, det är ju stora liksom avenyer och stora avstånd, och allt är ju just byggt på ett sätt så att det inte ska kunna äga rum den här typen av incidenter. Därför att man ser på flera mils avstånd om det händer någonting. Och just därför så är ju många som undrar, vad hände i söndags? Hur kunde de här demonstranterna ta sig hela vägen in i liksom demokratins hjärta utan att polisen har i princip avfyrat ett enda skott eller gjort någonting? Och där har man ju redan då sparkat den lokala polischefen, och nu har han satts i fängelse. Och så att det kommer ju bli en av de stora frågorna i efterspelet, är ju så här, vad händer inom säkerhetsapparaten och hur lojal är den mot den nya presidenten Lula?
Men du, jag tänkte på då de som stormade, vad vet man om dem? Vilka är det?
Bolsonaros rörelse är ju en allians av olika grupper, kan man säga. Man brukar i Brasilien prata om de tre bena: Bala, Boy, Biblia, kulor, boskap och biblar. Och då är det liksom att det finns den liksom militaristiska delen, och där är det mycket för detta poliser, för detta militärer och folk från vapenlobbyn som stödjer Bolsonaro och hans militaristiska retorik och även hans liberalisering av vapenlagarna, och det är mycket den gruppen som också då har den här positiva synen på militärdiktaturen. Sen har du liksom boskapsdelen, det är då jordbrukssektorn som till stor del har stött Bolsonaro, och där handlar det ju om att man är positiva till den här politiken om att expandera ekonomiskt in i Amazonas, att öppna upp nya betesmarker och nya jordbruksområden. Och sen den tredje då, biblarna, det är de frireligiösa som ju är en stor och växande grupp i Brasilien. Ungefär en tredjedel av befolkningen beräknas ju idag tillhöra en frikyrka. Och de är väldigt politiskt aktiva, och för dem så är ju de centrala frågorna, det är ju värderingsfrågor, motstånd mot abort, en väldigt konservativ syn på sexualitet och på familjen. Och, ja.
Nu ska ju då den nya presidenten, han tar över då ett land som är djupt splittrat, och han är väl också en splittrande president, kan man tänka sig, med tanke på att det finns ett sånt stort motstånd. Alltså, hur kommer det gå för honom?
Ja, det är ju 10 000 kronors frågan här, och på kort sikt så tror jag att de här händelserna nu, den här stormningen, faktiskt stärker Lulas auktoritet. Vi har redan sett hur stora delar av det brasilianska samhället sluter upp nu bakom presidenten och bakom de demokratiska institutionerna. 49% röstade ju på Bolsonaro för 2 månader sedan, det är ju i princip halva landet. Men det är ju absolut inte 49% som stöder de här metoderna. Och jag såg någon opinionsundersökning som kom igår här, och enligt den så var det 18% som tyckte att den här stormningen var en bra idé. Stora frågetecknet här blir ju också liksom Bolsonaros roll. Vad händer med honom? Kommer han att kunna vara ledare för oppositionen, eller kommer andra mer moderata högerpolitiker liksom ta över skeppet nu? Och kommer han att vara kvar i USA? Det är oklart också. Det senaste som det spekuleras i brasiliansk media, det är att han funderar på att återvända till Brasilien, därför han är också rädd att, för det börjar nu liksom resas krav i Brasilien på att begära honom utlämnad från USA, och det vill han liksom undvika, en sån situation. Så det är möjligt att han kommer att komma tillbaka. Och för Lulas del så handlar det ju om att försöka nu liksom knäcka den här proteströrelsen. Man har ju redan utrymt de här lägren utanför militärbaserna, protestlägren. Om det här drar ut på tiden och det här blir en segdragen liksom konflikt och stora demonstrationer och vad vet jag, gatustrider, så kommer ju det ta mycket energi och fokus från andra saker som han egentligen skulle vilja ägna sig åt. Han har ju sagt att han ska ha arrangerat ett Amazonas toppmöte nu här under början av 2023.
Mm. Men du Tigran, det kommer finnas mycket för dig att rapportera om.
Så blir det nog. Mm. Ja.
Tack så jättemycket för att du var med i Dagens Story.
Tack för att jag fick komma.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Programmet idag producerades av Mattias Dellert, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.
Och klippen i programmet kom från NBC, Sveriges Radio, CNN, Al Jazeera och Deutsche Welle.